P1 Dokumentär.
Man passar ju inte in i mallen, så är det ju.
Men man finns ju inte, därför att gamla kan ju inte ha ADHD.
Nej, överhuvudtaget gamla tanter finns inte.
Nej, det finns
ju inte. Och har man då ADHD så finns man ännu mindre.
Det sitter tre kvinnor vid mitt köksbord. Eva, Lena och Kajsa.
Det existerar ju inte överhuvudtaget.
Möjligtvis skriker man lite mer ibland, som man kanske...
Ja, precis.
Eva, Lena och Kajsa har nog skrikit lite mer än andra i livet. I alla fall inuti. Frågan är bara om någon har hört dem.
Och sedan så har man ju den här bilden av studsande killar.
Nej, de är ju inga studsande killar heller. De är ju faktiskt tanter med ADHD. Eller i alla fall var det det som var tanken att det här programmet skulle heta.
P1 Dokumentär. ADHD-tanterna.
Nej. Det lät tråkigt. Ja.
Damer med diagnos.
Nej, jag har nog aldrig sett mig som en dam. Har ni gjort
Nej.
Det?
Nej.
Kvinnor utan impulskontroll.
Ja, jag blir ju... Ja.
Den är lite rolig. Ja. Jag gillar hittills. Den är bäst hittills.
Kvinnor utan impulskontroll. Av Kiki Möller.
Eva, Lena och Kajsa är tre kvinnor som är ganska förvånade över att de lever fortfarande. Livet har många gånger känts så kaosartat så det verkat nästan omöjligt att bli 70 år. Mest kaos, både inuti och utanpå, var det när de var fullt upptagna med utbildningar, arbete och föräldraskap. Och där någonstans blev det 1987. Året då det bestämdes att en psykiatrisk diagnos skulle kallas ADHD. Nu var fyra bokstäver inom psykiatrin inget som Eva, Lena eller Kajsa noterade direkt just då. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Vad det betydde skulle de förstå långt senare.
Du förstår, det här är precis vad hjärnan verkligen vill göra.
Vi börjar hos Kajsa i Norrköping. En bit bort kör de knallgula spårvagnarna. Här inne sitter Kajsa i en vit skinnfåtölj, framåtlutad över sin mobiltelefon.
Då kommer man åt den röda.
Hon har skärmtid igen.
Och så kommer det fram en massa äckliga slugs där, sniglar. Och sen ska de här ölglasen ner, sen ska speglarna bort då, och sex stycken sådana ska bort då. Då kommer ju de där blixtarna då, som tar dem.
Det är liv på skärmen och det har varit liv i livet. Kajsa har lyftat runt i Europa, dansat afrikansk dans, blivit handlöst förälskad, lärt sig fem språk och varit med om både det ena...
Sedan så ramlade jag ner i en toalett då, i Negevöknen och...
Och det andra.
Det var ju då jag fick det här att jag skulle jobba på en bordell då. Så jag fick ju städa och för första gången så tyckte jag faktiskt att det var riktigt kul att städa för jag fick fram...
Man kan säga att Kajsa har bejakat de starka känslorna. Men också försökt få lite lugn.
Jag har ju varit meditationslärare och det är... Skulle jag sitta själv med det så skulle jag bli galen. Alltså jag kan inte sitta still, jag kan inte lyssna. Jag blir galen, jag får ångest av det. Utan jag måste ju röra på mig, då mediterar jag.
Vad skulle hända om du bara satte dig i soffan eller på en stol och bara tittade rakt fram?
Det är så ångestfyllt faktiskt. Så jag har svårt med det.
Kajsa går runt i sitt kök i luftiga svarta byxor och blont hår på svaj och berättar att hon har arbetat som chefssekreterare på flera olika organisationer, bland annat för FN i Schweiz. I arbetslivet kunde hon använda sin skarpa hjärna, men hemma, där hon levt ensamstående med sin son, har hjärnan inte funkat på samma sätt.
Jag har ju hört hela tiden hur lat jag är och hur oföretagsam jag är och så vidare. Och jag är ju lat och oföretagsam på sådana här
kvinnliga saker som att städa och sådär. Och det är, alltså jag piskar på mig så mycket jag kan så att jag blir precis paralyserad. Det ska lukta bullar. Man ska kunna ha julbord. Man ska kunna ha maten klar när folk kommer. Man ska komma i tid själv. Det ska vara fint, det ska vara snyggt. På den tiden, jag menar, då skulle jag ha gardiner, vardagsgardiner. Jag skulle ha julgardiner, jag skulle ha påskgardiner. Jag menar, vad fan? Jag längtar ju bara efter nätterna, därför att nätterna är ju... De är så kravlösa.
Oj, oj, oj. Vad är det här? Fjädrar. Hej och hå, jag gjorde drömfångare förr. Ja.
Vi är hos Eva.
Vad fan, liksom, vad är det här för något, alltså?
Och sakerna på hennes köksbord.
Nu har du då alltså... Över en vecka så har hela köksbordet varit fullt plockat ut. Och för jag håller på med grejer från badrumsskåp och sånt där. Och jag menar, 10 pincetter och hur många...
Eva bor i en etta i Stockholm. Och en snabb blick över köket ger ett staffli med egna målningar, ett par rosa trosor som hänger över en kökslucka och en lapp på kylskåpet där det står ett bra liv kan se ut lite hur som helst.
Nu håller jag på och provar liksom pincetter, om de funkar eller inte. Och jag har så hårda hårstrån så de flesta funkar inte.
Och, vad är det du håller där om man...
Det här är läppstift och sånt då, om jag torkar ut på läpparna.
Och så mitt i allt, Eva i en orange klänning. Hon tar alltid emot i färgglada kläder. Något svart klädesplagg, det äger hon faktiskt inte.
Nagelsaxar, har jag 5-10 nagelsaxar?
Det händer mycket runt omkring Eva. Vänner, kurser, konsten. Men när jag påpekar det ser hon lite beklämd ut. För det hon behöver är att vara hemma och rensa.
Och vad ska man slänga? Man vet ju inte. Sen har jag 2 mobilkameror. Någonstans finns adapter till det. Och här har jag en sån...
På eftermiddagarna har hon börjat titta på ett tv-program om extrema samlare.
Idag kommer det en som heter Dale. Han har hamstrat sig ur sitt hem. Nu när den hårda vintern i Alaska närmar sig måste han städa upp, annars riskerar han att dö under vintern. Han har samlat på sig allting från trädäck till över 100 bilar på sin egendom i Alaska. Så här har folk det. Så hade min pappa det. Han hade ett garage som man inte kunde komma in i. Så pappa var en hårdare, fast han inte ville erkänna det, men det var ju så. Jag har ju tände, alltså det är svårt för mig att slänga saker, va? Och det är svårt överhuvudtaget att rensa. Om jag har 20 bilder på en solnedgång, hur ska jag kunna veta vilken jag ska ha kvar?
Eva har en dotter som hon uppfostrat själv och ett barnbarn som hon ofta träffar. I övrigt har livet levts i ensamt hushåll.
Jag har haft ett uselt kärleksliv. Verkligen uselt. Verkligen uselt. Egentligen ingenting.
Ett uselt kärleksliv kanske. Men desto bättre har hon varit på att studera. Det blev 2 examineringar för Eva. Till lärare och socionom. Men det var ett helt annat yrke som fick henne att stanna i över 20 år. Spärrvakt i Stockholms tunnelbana.
Jag har ju liksom valt jobb som jag har orkat med. Och att sitta då instängd i en bur där folk kommer till mig, va, har ju funkat liksom. Så. Sen är man ju den här personen som... Alltså jag är ju inte rädd att säga saker. Och då gör man det kanske på jobb och så. Och det blir ju både bra och dåligt. För sen står man ju ensam i det där då, va? Och då antingen pratar jag för mycket och tar för mycket plats, eller så drar jag mig undan och tar ingen alls, va? När jag är 2 så kan jag liksom vara lagom mera, tycker jag, va? Eller en större grupp. För då som assistent funkar jag väldigt bra faktiskt, när jag inte själv behöver ta ansvaret liksom. Men att jag kan se vad som behöver och hoppa in med det och sådär, va. Och sen tänker jag också att det är det här att varje människa har ju så mycket inom sig, men det är så lite som får komma fram på något sätt, va? Förr så fick ju folk, då var det ju udda människor som satt på Telia och hej och hå. Nu finns det ju ingen plats för sådana människor, va? Det fanns extra vak som konstnärer kunde syssla med, och många jobbade på posten, och man delade ut snabbt så fick man egen tid och kunde gå till ateljén och så vidare, va? Nu är det ju så som det är liksom i det här samhället på något sätt.
Och så har vi den tredje kvinnan, Lena. Hon är ute på första maj med sin blonda page under en röd hatt.
Höja pensionen!
Hon står med tantpatrullen. De är partipolitiskt obundna med en enda fråga.
Vi kräver ett nytt pensionssystem, står det. Och det är en väldigt, väldigt fin banderoll med tanter med röda handväskor och röda hattar på.
Varje år står de i samma gathörn i Stockholm City med sin banderoll. Det är ett tiotal tanter. Alla i röda hattar.
Höja pensionen! Höja pensionen! Nu!
Lena är utbildad förskollärare och har arbetat hela livet inom barnomsorg och äldrevård. Kanske var det där hon blev stridbar. Hemma i lägenheten visar hon en tavla hon själv har gjort med ett collage av utklippta rubriker om jämställdhet.
Verkligen lurad, någons objekt. Ligger ni på? Ja, det är bara sånt här, va?
Och så berättar hon att hon häromdagen fastnade i en diskussion om samhällets syn på äldre kvinnor med en ung försäljarkille i en teknikaffär.
Det handlar om att bygga ett samhälle där alla får plats. Ja.
Familjelivet då? Det skulle absolut inte bli några barn. Och efter varje relation skulle hon absolut inte ha någon mer.
Så jag blir med barn igen, flyttar ihop. Och ska leka familj.
Det blev två barn med två män. Och några sammanbrott av ren utmattning på köpet.
Det körde fullständigt slut på mig. Liksom. Mina känslor, de tar över mig. Liksom, de äger mig, jag äger inte dem. Och det här det fallerar i nära relationer. Därför att du har ju ingenstans att gömma det, va? Om du har en ganska ytlig relation med någon som du inte träffas ofta, då kan du gå hem och återhämta dig. Men om du lever tillsammans med en man eller en kvinna och har barn och kanske husdjur och svärmor två hus ifrån och sånt där. Det finns ingenstans du kan gömma dig och liksom försöka... Men jag vet... Att när jag var yngre så hade jag ju vissa grejer för mig. Jag brukar springa. Jag sprang som en dåre alltså.
Lenas hjärna snurrar på. Det går snabbt där inne. Och i händerna går det också snabbt. De är nästan alltid i rörelse. Hon gör keramik, skriver dikter och odlar. Och en gång i tiden var händerna helt upptagna med att vika och hänga kläder i en second hand-butik hon drev själv.
Jag gillar ju gamla grejer. Mm. Och det beror på att det var en annan tid och allting inte gick så fort. Den här gungstolen har min mormor haft. Jag var mycket mer ordningsam när jag var yngre än vad jag har nu. Så att jag, då hittade jag...
Lena har hämtat permen med viktiga papper.
Någonting står det här också om att de har konstaterat. Vidare bedömer vi att det som har framkommit styrker en ADHD-diagnos.
Det är många som har en perm med ett sånt här besked. Men de flesta är barn och ungdomar. Det finns ganska lite kunskap om äldre med ADHD. Men det man vet är att mindre än 0,5% av svenskarna över 65 år har fått diagnosen. Men det är högst sannolikt att många fler har den.
Man kan väl säga att jag fick någon form av diagnos när jag var 10. Men inte ADHD utan ordblind och ouppfostrad, oregelig unge. Det var de diagnoserna jag fick.
Det var när Lena träffade en väninnas barn som hon kände igen sig. Barnet hade en diagnos och Lena fick en utredning och ADHD svart på vitt.
Det var mischmasch av känslor. Upp och ner, hit och dit, fram och tillbaks. Jag backade i mitt eget liv och började tänka liksom. Jaha, men då var det så, det och det. Och jag hanterade min historia på något sätt, va? Och så försökte jag prata med nära och kära och anhöriga. Men det var inte så lätt. Och jag tycker fortfarande att det är svårt. Alltså, båda mina vuxna barn, jag har en flicka och en pojke. Ingen av dem liksom, när jag säger så här, men snälla ni, det är ju så här med mig. Jag kan ju inte liksom reglera mina känslor. Det händer ju saker bara. Jag försöker reglera dem och bita ihop och tänka på lugn nu och säg ingenting. Och så. Men pop, så kommer det ut något dumt och korkat, va? Och då tycker man ju liksom att någonstans att det skulle finnas någon slags förståelse. Ja, men alltså, morsan, hon menar ju inte det där på riktigt liksom. Hon häver ju bara ur sig någonting liksom. Så. Ibland är jag ledsen för det, ibland skrattar jag åt det. Och ibland så försöker jag göra någonting åt det. Så jag håller ju på att jiddra med det där ganska mycket också.
Orkar du ta den där? De här är så jävla tunga.
Vi är hos Kajsa i Norrköping igen. Hon ska spela på mobilen i sin vita skinnfåtölj i en ny lägenhet snart. Hon ska nämligen flytta.
Orkar du det? Ja, bra. Då jag tar den så länge på ramen alltså.
Det kommer bli bra för ekonomin, men är verkligen inte bra för Kajsas hjärna.
Det är så oöverstigligt allting. Det är så stort, det är så mycket. Det är, man blir alldeles matt och så sätter man sig och sen så tar man fram ett spel som man behärskar. Därför att det är det snällaste man kan göra just då. Alltså jag får ju de här riktiga påminnelserna varenda gång som jag ska ha en visning exempelvis. När allting ska vara undanplockat och rent och fint och sådär. Alltså det är en sån superångest. Och jag tänker på det, alltså jag kan tänka på det 2 veckor. Och sedan så samma dag så sätter jag igång. Och sedan så gör jag någonting, kanske tar någonting då. Innan... Jag kan inte prata en gång om det. Det är alltså jätteångestfyllt.
Vi ska ge upp här till höger.
Ja. Är det här?
Hennes nya lägenhet står klar och väntar på henne några kvarter bort.
Det här är så typiskt att jag inte klarar nycklar. Så. Ja. Men det är bara jag.
Den ligger högt upp med utsikt över både takåsar och Motala ström.
Och så ser du lite av strömmen där. Vid Spången kallas det.
Kajsa har aldrig haft en tanke på att hon skulle ha en av de där bokstavskombinationerna. Det var ju hennes son som hade svårigheter. Inte hon.
Daniel då heter min son. När Daniel försökte få en diagnos tog det väldigt lång tid. Och då fick han ju att han var ju superintelligent. Högt IQ. Och att han hade svår ADHD i dem. Och så säger de så här att om det inte vore, och det här är bara 5 år sedan, om det inte vore för ADHD så skulle han kunna ha blivit en ny Olof Palme. Varför säger man så? Då har man ju redan satt ribban att längre än så här kommer du inte, lille vän.
Och sedan så tjatade han ju hål i huvudet på mig att jag skulle göra ADHD-testen då. Och till slut så fick jag tid. Och det här var ju på sommaren. Och sedan så fick jag träffa sköterskan där som tyckte, hon tog en sen titt på mig och tyckte, vad fan gör du här? Visste jag om att jag tog plats för en ung människa? Och då fick jag ju så dåligt samvete. Jag tänkte på hur min son hade kämpat då. Var det bara för att sådana gamla tanter som jag också försökte då? Så det stod så skrivet att vad gör jag det här i den här åldern för? Jag menar, jag ska ju snart dö för fanken. Vad ska jag hålla på så här och ta resurser för?
De är astunga, vi får nog gå flera gånger va? För att det går, man kan bara ta två åt gången sådär.
Vi är med Eva igen. Hon har just hoppat ur en taxi på Alviks torg i Stockholm och burit ut flera stora kassar med tavlor. Hon har målat dem själv och ska ha en utställning på det lilla biblioteket här i hörnet. Fjärilar, blommor och ett ansikte. Så heter utställningen och det är också tavlornas motiv. De är lika färgglada som Evas kläder.
Där kan du hänga.
Men hur ska de hänga? En kompis hjälper Eva med kompositionen.
Men tänk bara på att det är mycket synintryck omkring.
Ja, jag
så
vet.
Det inte försvinner liksom.
Jo, jag vet.
Jag tar de finaste där.
Ja, just det. Men om man har den här...
Här var du ju mitt i läsesalen.
Ja, precis. Men det är ju så att de får ju...
Imorgon är det vernissage.
Titta, det kommer en steg också. Den där är lite udda plats, men varför inte? Ja, han tyckte att vi skulle sätta... Där var en spik, där nere.
Ja, men nu lugnar vi oss. Jag tycker vi tar de där väggarna först. Det finns ju hur mycket spikar som
helst. Eva, som har så svårt med beslut, ska hänga alla de här 15 tavlorna. Hur ska det gå? Jag nämner det, men hon är helt uppe i raka linjer.
Ja, den är inte rak, nej. Lite mer åt det hållet. Så ja, bra. Det var lite kul på den frågan. Du frågade jag som har svårt med beslut. Men sånt här är inte speciellt svårt faktiskt. För du vet jag inte varför faktiskt. Jag har ju haft en del utställningar och jag ibland, en gång hängde jag en utställning helt själv. Och jag tycker det blir bra när jag hänger, men jag vet inte hur. För jag har ingen utbildning eller liksom någonting på det. Men på något sätt så är det inte så svårt tycker jag. Vi flyttade den där blomman till exempel. För den tyckte jag pekade bortåt va? När den var där. Förstår du? En sån sak bara. Och då är det ju bättre att den pekar in mot de andra tavlorna. Det är så här udda grejer liksom. Men ibland kanske det är bra att ha de här diagnoserna. För man kanske ser... Alltså, de pratar om att man är duktigare på detaljer och så va? Och jag vet ju inte om det är så, men vissa saker liksom, fast tittar jag ju, då tycker jag att en sån där blomma som pekar bort, det kan ju inte peka på wifi-skyltar asfula. Förstår du? Liksom så. Och sen tyckte Kerstin då att den här blå, att den andra blåa skulle vara där. Här hade vi fyra, men då flyttade vi ut.
En gång sa en psykolog till Eva att allt som går lätt för andra är väldigt svårt för dig. Allt tar så mycket energi. Att tvätta håret, borsta tänderna, laga mat.
Den stora anledningen egentligen att göra den här utredningen var ju att jag hade hoppats att jag skulle få en sjukersättning på 50%. Eftersom jag orkade inte jobba heltid. Det var ju bara så att jag orkade inte det. Jag var liksom helt slut och ja, men så här virrig, åkte till fel stationer och såna här konstiga saker också. Och... Det var en test där man skulle komma ihåg, man skulle inte trycka på X var det någonting när det hände va? Och jag tryckte ju på X, alltså så, när X kom så tryckte man va? Då fick jag säga till mig själv, inte trycka X, inte trycka X, inte trycka X. Och så länge jag ju höll det så klarade jag mig. Så fort jag släppte en tiondel sekund så tryckte jag va? Så att liksom att hålla fokus då. tar fruktansvärt mycket energi, va? Så. Men sen går ju mitt liv vidare, va? Och jag har egentligen aldrig i hela mitt liv identifierat mig med någonting, va? Alltså, för det är liksom inte min grej. Och jag tycker inte att jag har fått någon jävla superkraft där på något sätt.
Har du nycklarna?
Hos Kajsa i Norrköping igen. Hennes son är här. Daniel i mönstrad skjorta och med prickiga sockar på fötterna. Vi ska upp på vinden.
Vill du låna ett par skor eller?
Jag kan göra så här, det går snabbt.
Så då, ja. Du får titta efter den där legot.
Det ska flyttrensas.
Ja, men det här är också lego, det här är från mormor tror jag.
De tittar i lådor och kartonger. Fulla med minnen från en uppväxt. Då visste inte de att de skulle ha varsin diagnos många, många år senare. Jag undrar om de kände sig annorlunda.
Det är ju lite svårt att svara på eftersom vi, för oss så var det ju normalt. Mm. Men jag tror att mycket handlade om att vi kom inte igång med saker och ting. All den här energin som man har, istället för att den blir fysisk, så blir den istället psykisk, den blir mental. Och allting händer i hjärnan. Och man tänker det liksom 1000 kilometer i timmen. Men det kanske inte märks utåt.
Även om vi har samma diagnos så utfaller den ju ganska olika. Det visar sig ganska olika också. Det satt ju som sagt inuti att han tänkte ju otroligt mycket. Och så kommer det ut någonting en halvtimme efteråt eller längre, dagen efter kanske, som en förklaring till det här då.
Varför tjatade du på Kajsa att hon skulle göra en utredning? För det vet jag att du gjorde.
Jo, men jag ville att hon skulle få insikt i sig själv. För att jag märkte ju att det var någonting som skavde. Inte bara med mig utan med de flesta relationer i hennes liv, om man säger. Och hon har verkligen den här känslan som jag också har, av att när någonting är fantastiskt, ja, men då är det också helt fantastiskt. Mm. Det är verkligen utmärkt. Det är nästan så att man står där och får svindel av liksom hur mycket man kan försvinna i en låt, eller i en serie, eller i en bok. Och den biten är ju också någonting som jag verkligen inte vet vad jag skulle göra utan. Men man måste förstå sig själv i alla fall. Och det tyckte jag väl att det kanske gick att jobba lite på, om jag får vara fräck och säga så.
Ja, det får du väl. Jag kan väl hålla med. Och det tog mig alltså 3 år innan jag överhuvudtaget fattade någonting. För att det här gällde alla andra. Det gällde inte mig. Men så sipprar de här sakerna som jag sa så småningom in i mig, ända tills jag fick insikt att det här är jag faktiskt. Jag pratar inte med om de andra, utan jag pratar om mig. Och den insikten blev jag efter de här 3 åren väldigt tungt först. Alltså. Det blev en otrolig sorg. Framför allt det här att jag har en superhjärna, vi har högt IQ, vi är högfungerande och jag kommer ingenstans. Det gjorde väldigt ont liksom. Och sedan att jag inte hade kunnat parera med alla kraschade förhållanden. Och ja, jag förstod ju liksom ingenting utan det.
Och det här jag menar, kärlek och sex, det liksom, jag stod ju inte ut till slut därför att det försvinner det här alltså när man är på alla 100. Som med Daniels far när jag såg honom. Så kunde jag inte stå upp, utan knäna liksom bara, jag la mig som en liten vaxhög där nedanför och liksom bara, jag vill ju ha det till 200% allra minst. Det här är också bland det vackraste.
För att uppnå de där starka känslorna har Kajsa provat allt möjligt. Men något som alltid hjälper är musiken.
Den
Jag skrev till henne och sa att det här var det vackraste jag hört, och hon svarade det. Jag lyssnade på musik jämt, och jag kom fram till att det var för att jag var så avstängd. Därför att musiken nådde mig så djupt inne. Men nu när jag hör den, då det gör så vansinnigt ont.
Kan vi gå här, eller kan man gå?
Vi kan gå här.
Ja. I den här stan så är man helt osynlig. Så nu ska det bli väldigt trevligt att se lite vänliga ansikten.
Jag möter Lena en vardagskväll på en livlig gata i Stockholm. Vi ska promenera en bit ihop, men sen om en stund får jag inte vara med längre. Hon ska nämligen gå till en sluten samtalsgrupp som hon har hittat. Den är för äldre med ADHD. De som är klara med att packa matlådorna och har stekt klart alla köttbullar, som hon säger.
De här, det är två gånger kvar, det här är sista gången. Och de här två sista gångerna ska vi ägna oss åt att prata om lite mer om, ja, hur kan man gå framåt. Och, finns det någonting som man vill ändra på i sitt eget liv? Och, ja, lite sånt där, va? Framförallt ska det bli roligt att se dem. Den här gruppen har gjort mig glad. Det som har varit skönast med den, det är att man har kunnat vara ärlig. Och liksom, typ första gången vi pratade och presenterade oss och såna här saker. Man får ju säga vad man, hur mycket man vill och sådär. Och då säger jag som det, ja, jag vill inte alls komma hit först. Och jag tror inte att det här kommer att vara något bra. Och dessutom så tror jag att ni kommer att bli så irriterade på mig efter två gånger att ni utesluter mig i gruppen, för så hela mitt liv sett ut. Och det skulle jag aldrig våga säga någon annanstans. Och det var liksom, satt där ett gäng personer som, ja, det känns igen liksom. Så. Och så pratar vi om emotionella saker som, vad tycker jag om mig själv? Och alla tycker illa om sig själv. Vi har liksom, hela gruppen bara väller ut av självförakt och ja, så. Jag är hopplös och jag duger ingenting till. Och man har sådana här teman liksom. Mitt tema är, jag får inte finnas. Så vi får hjälp med att hitta sådana här saker, förstå dem och liksom prata runt omkring om det. Utan att någon säger, ja men det där är rätt eller det där är fel. Eller... Och det är otroligt befriande alltså.
Att gå i samtalsgrupp, måla, lyssna på musik. Allt det där är ju en form av medicin. Men det finns ju piller också. Av de tre kvinnorna är det bara Kajsa som äter ADHD-medicin.
Jag brukar ta en vecka då jag inte tar medicinerna så att jag vet var jag är någonstans. Mår jag bra av det här? Hur mår jag utan? Jag tycker om att experimentera med och verkligen se vad är verklighet och vad är inte. Och jag blir ju... För det första så kommer ju mina ätstörningar igång då, något otroligt. Alltså jag har en sån hunger så det är inte sant.
Jaha.
Ja.
Men försvinner den som medicin alltså?
Ja. Mm. Just den här rastlösa hungern, den är inte att leka med alltså. Det är enorm. Mm.
Lena däremot, visste vad hon kände inför medicin så fort hon fick diagnosen.
Det är för sent. Jag tänker inte börja trycka i mig uppåt tjack, liksom, för jag kallar det för det. För det är ju en form av centralstimulerande. Idag så tänker jag så här, vad fan börjar jag inte ta medicin för? Jag hade nog kunnat ha det lite bättre de sista kanske 10-15 åren än vad jag har. Men jag vet inte.
Det här är jättekul i alla fall, för här brukar vi ha ekorrar, flera stycken. Och då står de upp och ner och äter upp fågelmaten där.
På Evas balkong har man utsikt mot en skog.
Och här har det sådana som ramlar förut när det var så mycket snö, om det var 2 år sedan.
Hon har just gjort någonting som kanske kommer förändra livet.
Vill du titta på den här lilla filmen som den här sista filmen jag gjorde, de här filmerna jag gjorde till Söka till Hotell Romantik?
Hon har sökt till ett dejtingprogram för äldre på tv.
Nu ska vi se där. Här är den första.
Ja, varför ska jag få vara med i Hotell Romantik?
I filmen hon skickat in har hon rosa klänning och rosa örhängen.
Ja, fyller 70 i maj. Har levt ensam ganska länge. Tycker att det skulle kunna vara liksom... Ja, det skulle vara väldigt roligt. Som sagt, jag är pensionär sedan i maj. Då har jag jobbat lite extra. Målar, skriver. Och så... Ja. Lätt att prata med folk och... Sådär.
Jag har känt mig instängd som en geting i en glas sådär, burk. Men jag har kanske förlivat mig, förstått, alltså accepterat det nu, att jag är ensam. Så. Nu gör jag mycket grejer själv, går på teater själv och sådär. På något sätt så tar det liksom mindre energi för mig att gå själv, faktiskt, till lite sorgligt, än att gå med någon annan och sen när man ska diskutera och tycker helt olika och hej och hå liksom.
En geting i en glasburk. Den känslan känns igen av både Lena och Kajsa.
Men vem tycker du har förstått dig bäst? Har du hittat någon som du känner att den här personen har alltid förstått mig?
Nej. Nej, nej. Inte. Så på det viset känner jag mig väldigt ensam. Väldigt ensam och väldigt osedd.
Och det har varit ensamt med människor också, i och med att det stör den här normaliteten som egentligen inte finns. Så man utesluter människor bara för att det inte ska brännas.
I början av livet, skolåren, pratas det mycket om resurspersoner och anpassning till alla elever med neuropsykiatriska diagnoser. Men i den andra änden av livet, äldrevården, hur blir det där?
Ingen har ju liksom tänkt på att äldre har ADHD, därför att det har ju inte existerat. Men om man tänker på dels så har man svårt med vanor, man har svårt med impulskontroll, och det blir lite värre när man blir äldre, jag märker det. Om man vill lyssna på sin musik, om man vill hålla på med datorn, och man kanske inte vill gå och lägga sig förrän klockan 5 på morgonen då. Och sedan så har de ju så obeskrivligt rigida, och jag förstår det, för det måste de ju ha för sin personal, men rigida regler för vad man ska och inte ska. Man ska äta frukost, och den frukosten också, det är inte säkert att jag vill ha det, för att många har ju också problem med mat och olika konsistenser med maten. Och blir man felmedicinerad med lugnande när man har ADHD, då blir det ju man blir som en nedsövd bomb då, men det kommer ju inte göra någonting av det som händer inuti.
Och det känns väldigt, väldigt läskigt.
ADHD 55 plus.
Ja, just det. Som heter Mia sköter. Det är väldigt trevligt.
När jag har träffat Lena, Eva och Kajsa var för sig har det växt fram en önskan från dem att ses tillsammans. Och nu sitter de vid mitt köksbord.
Jag har massor med spel. Och jag hittar nya och jag fastnar. Och jag...
Ja, jag gör också det. Men nu kör jag bara Pokémon Go.
De är ju fan helt
Och det är så halvtråkigt, va? Så det tar inte så mycket mer.
Är det 3 70-åriga kvinnor eller 3 10-åriga killar jag har hemma? De pratar om mobiltelefonspel.
8000 highscore, så någon nybörjare är inte...
Nej, jag menar, det är lätt att komma in i det där, så man börjar gärna det.
Vad är det för
det
spel?
Och sen är det liksom, det block. Kostar ingenting.
Nej, det får ingenting. Göra.
Är sånt där block? Ja, ja.
Och det här kan, om jag vaknar på nätterna, då ligger jag med det här.
Är det här? Länge, det där? Nej.
Ja. Eva sitter där med örhängen man blir glad av. Kajsa med sin utstrålning av att liksom vara rufsig i själen. Och Lena lyser av samma energi som när hon demonstrerar på 1 maj. Jag undrar vad det var för poäng med att få en diagnos så sent.
Det har jag accepterat, att jag fick min diagnos när jag skulle ha den. Tänk om jag hade fått reda på någonting redan tidigt. Men vad hade de gjort då? Elchocker, konstiga mediciner. Man visste då inte att det är just amfetamin som man behöver i hjärnan. Då hade man kanske blivit lugnad, och det är ju det som är det värsta som kan hända.
Ja, men jag håller med dig på ett sätt, men jag känner lite grann så här att om de här diagnoserna hade funnits, eller om jag hade funnits som den jag är i 20-årsåldern, så hade jag behövt få höra: Lena, du behöver inte skynda dig så mycket, du hinner. Det hade varit en viktig grej för mig, för jag har alltid haft så bråttom hela tiden. Och sen det här att jag får faktiskt vara som jag är. Jag får finnas som jag är. Jag duger som jag är. Därför att det sättet som jag har levt med och haft, det passar överhuvudtaget inte in i kvinnorollen som fanns i det här samhället som jag levde i. Va? Jag var liksom totalt fel. Ja, så var jag.
Ja, men det känner jag igen också.
Min mamma klagade. Hon sa att jag svor värre än mina bröder och sådär. Men jag tänkte liksom att det hade med samhället att göra, va? Jag tog inte på mig så mycket själv. Och family life, och det var ju liksom död åt familjen.
Och så vindlar samtalet fram och tillbaka. De pratar om att ha depressioner.
Depressioner har jag också haft ganska många. En del riktigt djupa och sen lite så här fladdrigt.
Frågan är hur mycket det hör ihop med diagnosen, sa jag.
Och om att vara fruktansvärt uttråkad.
Alltså, man är så uttråkad. Det här vardagslivet liksom, det tar kål på mig.
Mig också.
Upp samma tid, göra samma saker.
Och om det som är positivt.
Alltså, jag är väldigt kreativ. Och sen så är jag fantastiskt bra problemlösare. För jag tänker utanför lådan, om man säger så. Jag kan se, men varför gör vi inte så här? Det är 2 grejer som jag tycker är väldigt bra. Och när jag var yngre så kunde jag alltså göra 5 saker samtidigt. Och det funkar, för jag hade sån hög fart.
Vad jag är väldigt tacksam över, det är ju att man faktiskt studsar tillbaka. Från det djupaste djupa. Det är precis som om man rullar ihop sig som en liten boll, och så rullar man iväg till ett litet hål, och sen ligger man där och guppar lite fram och tillbaka. Och sedan så står man inte ut längre, utan då är det liksom... Och så är man tillbaka igen. Det tycker jag är fantastiskt. Och sen så tycker jag man är nog ganska kul att vara med, trots allt.
Jag ser liksom inte på mig själv på det sättet. Sådär. Jag har en kompis som alltid håller på sådär, typiskt ADHD, typiskt. Så jag ser liksom inte som att det här är bra för... Jag diagnostiserar inte mig själv. Sen har jag ju bra egenskaper och så. Sådär att jag är liksom nyfiken. Och när jag blir deprimerad så ligger jag och läser några dagar. Och så tänker jag, nu räcker det fan. Så går jag ut i världen igen. Så där håller jag ju på. Men jag ser inte det som att det har med ADHD att göra. Jag ser det som att det är så jag gör. Förstår ni?
Det är vår utanför fönstret. Om en månad fyller Eva 70. Lena ska börja odla på kolonilotten. Och Kajsa ska flytta. Det har fått ta den tid det tar.
Nej, men jag märker mer och mer att jag är snällare mot mig själv. Därför jag har inte varit så betydelsefull i mitt liv. Det har funnits så många andra som jag har varit viktigare. Så det är ju lite tragiskt och det försöker jag verkligen fixa till nu.
Jag kan bara hålla med. Liksom att man har kommit på att man inte har haft huvudrollen i sitt eget liv. Nej. Utan det har varit något annat som har haft det hela tiden. Liksom.
Man har legat i en båt på havet som har åkt hit och dit. För man har liksom inte tagit tag i rodret ordentligt.
Någonting annat har styrt hela tiden.
Alltså jag har ju som mål att ha ett härligt åldrande. Jag har alltid gått på allting som jag måste göra och hålla fasader och så vidare. Och nu så tänkte jag sluta med det, tror jag.
Du har hört Kvinnor utan impulskontroll. En dokumentär av Kiki Möller. Medverkande var Eva Nysäter, Kajsa Edman och Lena Renman. Producent Anna Frey. Slutmix Christian Jangegård. Programmet är gjort 2025.